Välkommen till GF-podden. I det här avsnittet så ska vi tala om hur Gud blir människa. Inkarnationen. GF-podden är, för ni som inte vet, en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfeldt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Och idag så har jag med mig, som förra gången, Robin Heikkilä, välkommen.
Tack.
Hur står det till?
Nå, jag mår ganska bra och det börjar vara jul.
Ja, det börjar vara jul och var inte mer passande då att tala om just ett jultema. Ordet blir kött. Vad säger det, Robin, att så det är spontant?
Att Gud blir människa.
Mm.
Kött betyder just det, att människa eller kropp.
Mm. Jag tänkte att vi skulle ha upplägget som så att vi först diskuterar att vad betyder det att Jesus är ordet? Och lite där i början av Johannes evangeliet, de första verserna. Och sen så pratar vi om att vad betyder det med jungfrufödsel och inkarnation, som är ett väldigt svårförståeligt ord. Kanske man tänker inkarna, vad för någonting? Och sen funderar vi också lite på bakgrundsfakta om inkarnationen och vad som var rådande just på den tiden. Och sen går vi till att sammanfatta: varför blev Gud människa och vad betyder det för oss? Men vi börjar med det första. Vad betyder det att Jesus är ordet? Och vilket bibelställe tänker du på?
Nå, det som man säkert automatiskt tänker på, alltså Johannes prologen som det kallas. Alltså inledningen till Johannes evangeliet från det första kapitlet. Och det tänkte jag att vi skulle kunna läsa fast de tre första verserna.
Mm.
I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Mm. Vad får du för tankar om det här, Kevin?
Det är nog ett väldigt kärnfullt ställe. Och första jag tänker på så just det här första ordet, eller första två orden, så i begynnelsen. Och när man läser Bibeln så i dess helhet så förstår man att begynnelsen kan också betyda någonting annat än bara början. Och det ser vi bland annat i Johannes uppenbarelseboken, där var Jesus säger att jag är alfa och omega, begynnelsen och änden. Och när man förstår den här kopplingen då, att Jesus är begynnelsen, så läser man då i första versen: i begynnelsen var ordet. Okej, så när man läser första Mosebokens ord där, att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, så förstår man att Gud fadern skapade himmel och jord genom sonen. Så där så tänker jag att det är det första som jag tänker på just när det gäller den här inledningen till Johannes evangeliet. Vad tänker du själv på?
Jag har många gånger tänkt att tänk om det här stycket i Bibeln inte skulle finnas med, så tänker jag att det skulle vara mycket svårare att förstå Guds väsen. Att jag tänker i alla fall att det här är en väldigt central och bra tolkningsnyckel för att förstå Guds väsen, universums börjande och universums, ja, hela skapelseberättelsen.
Mm.
Tänker jag att det är en tolkningsnyckel.
Mm. Och just det här andra som jag funderar på, så just det här med ordet. Att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Att just det här med att Jesus var ordet, och ordet var Gud, alltså Jesus var Gud, men han fanns också hos Gud i begynnelsen. Så där så blir det på något sätt väldigt konkret att Jesus är Gud, och att han fanns hos Gud fadern, att han fanns liksom före tiden och allt det här. Så där tänker jag att det blir som, när man går in på ordnivå och liksom börjar förstå och liksom bearbeta det här, så tycker jag att det är värt att fundera på. Vad tänker du om det här ordet var Gud då?
Jag tänker på den här skaparkraften i ordet. Vi ser att Jesus är faktiskt den här som har den här skaparkraften, och liksom Gud sa det var det ljus genom ordet, och liksom ordet är kopplat med just till exempel ljus. Och det ser vi ju sen också i Johannes evangeliet att han är liksom den här ljusets källa.
Mm.
Och så är han det här sanna ljuset som skiner för alla människor. Hade du några funderingar kring de här tankarna?
Ja, det är faktiskt väldigt viktigt det här som du säger, att Jesus var ordet och det här skapar kraften. Också senare när man förstår det på ett andligt sätt för oss, att Jesus gör också oss till en ny skapelse. Och den kopplingen mellan liksom hur Gud skapar allting och hur vi blir en ny skapelse genom Jesus och allt det här, hur det här hänger ihop, så det går nog över mitt förstånd. Och allt det här som vi har pratat om, så hör ju egentligen ihop med att Jesus är verkligen Gud och att han har den här makten att skapa liv och att han liksom är ljusets källa och livets källa. Men nu har vi ju pratat om Jesus som den här som på något sätt är utanför tiden och skapar kraften och han var hos Gud. Men hur lär vi känna Gud?
Nu, vi måste ju se på den särskilda uppenbarelsen som det kallas. Det vill säga hur Gud framträder i mänsklig form. Att jag menar att om vi tänker så här att Gud är outgrundlig och han är större än allt. Och så tänker vi att vi ser upp mot stjärnor och så tänker vi att wow, vad stor liksom. Då är det väldigt svårt för oss att liksom lära känna Gud på riktigt. Och därför så sänder ju också Gud sin son. Det här lilla barnet i krubban och sen den här mannen som vandrar på jorden. Vi lär känna Gud konkret.
Mm. Det var egentligen det jag också sökte efter. Att skulle inte Jesus ha liksom kommit till vår jord, så skulle vi inte heller ha lärt känna vem Gud är. Och vem fadern är och hans kärlek. Så därför tänker jag att vi ska fundera lite på vad berättar Bibeln om jungfrufödsel och inkarnation och vad betyder det här för oss? Vad skulle du säga om det här, Robin?
Nå, det första som jag tänker på när Jesus blir människa är det att han blir som en av oss. Han blir en människa. Han är inte bara den som står utanför och tittar på, utan han kommer själv till mörkrets jord för att ge världen sitt ljus. Och liksom det här också, att han blir den här människan som tar på sig faktiskt synden. Att han är, och det är ju också Jesu namn, Immanuel, alltså Gud med oss. Vad funderar du själv?
Nå, när du säger det här Gud med oss, så då kopplar jag ju direkt an till det här Immanuel-profetian i Jesaja boks 7 kapitel, vers 14. Och jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Alltså Gud med oss, som vi talade om redan i förra avsnittet. Men jag tänker att det kan vara bra att repetera också olika saker så att det blir, så att vi förstår det. Och just det här med jungfrufödseln och det här, så kan ju vara för vårt förstånd ganska svårt. Att hur kan en som är jungfru, en som är en utan man, få en son? Och hur kan det gå till? Så då måste vi ju gå också till Bibeln, till den särskilda uppenbarelsen som du pratar om, för att lära känna hur Gud har kommit till vår jord. Och då står det att hon ska bli havande genom den heliga ande. Och då förstår man bättre att okej, det är inte någon människas verk det här, utan det är Guds verk. Vad tänker du om det här?
Det är en fascinerande sak, tycker jag. I trosbekännelserna, till exempel den nicenska, så talas det både just om att Gud sände son som är född av fadern, och sen som då blir född av jungfru Maria genom den helige ande. Att just det här att både bli född av Maria, av människa Maria, men också av den helige ande, så det är liksom obegripbart.
Mm. Just det här med jungfrufödseln, så var inte någonting som var lätt heller kring Jesu tid och efter i den tidig kristna kyrkan. Det var någonting som man fick jobba hårt för att ofta från de här olika inriktningarna som fanns då, så ville man på ett eller annat sätt, så ville man försöka förmildra det här, att nej, men att Jesus var bara Gud och det såg ut som att han var människa, att han kunde inte liksom lida, utan det bara såg ut som att han kunde lida. Eller andra vägen, att man säger att Jesus var bara människa och han var inte gudomlig. Och där så kommer det ju tydligt fram det här med att judarna begär tecken och grekerna söker efter vishet. Och där så syns det faktiskt i Nya Testamentet att ofta när fariseerna eller skriftlärde, de begär tecken av Jesus för att visa att han är gudomlig. Och därför vill inte Jesus ge några tecken till dem, för att de vill inte tro på honom. Å andra sidan, grekerna som vill ha vishet, så de kan inte förstå det här att Gud skulle kunna begränsa sig på ett sånt sätt att han skulle kunna, han som är obegränsad, som du pratade om i början, skulle kunna begränsa sig och bli människa. De hade ju förstås vissa myter, alltså grekerna, att till exempel att Hermes eller Zeus kunde visa sig i mänsklig gestalt här på jorden. Men det var bara skenbart att de visade sig som i mänsklig gestalt. Det var inte verkligen här, utan det visade sig som att det var här. Så att där ser man ju skillnaden när jungfrun ska bli havande och föda en son, och att Jesus blir människa. Han blir kött och blod som oss. Vad tänker du om det här?
Jag har några frågor som jag har tänkt på så här, att du sa de här olika inriktningarna och liksom vad det finns för tankar, men hur ska vi förstå det att liksom Jesus var både människa och Gud, att liksom är han ibland människa och ibland Gud, eller liksom, och sen när han var barn, var liksom Jesus en mindre Gud eller ett barn till förståndet, eller var han Gud till förståndet, att hur ska man tänka om allt det här?
Det här är ju intressanta frågor som ibland, som när vi läser Bibeln, så kan vi tänka som att, ja men att här så ser vi att Jesus var människa när han är hungrig och när han är törstig. Och här så ser vi att Jesus är Gud när han förlåter synder eller när han uppväcker döda. Och då kan man ju kanske tänka sig att han var bara Gud just i det här tillfället. Han var bara människa i det där tillfället. Men ett ställe så kommer jag att tänka på när du säger så här. Och det är ju Markus evangeliet, där var det kommer fram ganska tydligt att först så syns det, han visar sin mänsklighet, men sen så visar han sin gudomliga kraft. Och det är i Markus evangeliets fjärde kapitel, om jag inte minns fel. Och det är just den här berättelsen om när Jesus stillar stormen. Minns du, Robin, att först så sov Jesus i båten?
Precis.
Han var en människa, han liksom sov i båten. Men sen så när lärjungar blir förskräckta och de väcker honom och säger, herre, låter du oss gå under, så säger han till stormen att tig, var stilla, och vindarna och sjön lugnar ner sig, och han visar sin gudomliga kraft, att han är Gud. Så där ser vi att han är både människa och Gud. Och det är ju intressant att flera ställen i Nya Testamentet så kommer det fram att han lindades och lade sig en krubba, han berörde folk, han liksom gick omkring på jorden, och man sa, är det inte snickarens son? Och samtidigt så kunde man säga att han hädar, han förlåter synder, och de ville döda Lazarus när han hade uppväckt Lazarus från döden, för att han inte skulle vara ett tecken för Jesu gudomliga kraft. Och vi ser på flera ställen att Jesus är både Gud och människa. Vad tänker du, Robin?
No, det betyder ju att vi kan ju inte liksom med våra matematiska termer få det logiskt. För vi tänker ju automatiskt att det betyder då 50% människa och 50% Gud. Men det är ju falskt. Han är ju 100% människa och 100% Gud. Att han är verkligen, verkligen sann Gud och sann människa. Så det är komplicerat att förstå och mäta. Vi måste liksom bara lita på Bibelns uppenbarelse. En annan sak som jag också funderar på, som jag också läst om, är just det här hur man uppfattar när Jesus dör på korset till exempel. Att var han bara människa när han dör på korset? För om Jesus var Gud när han dog, så betyder det inte då att Gud dog?
Det är en intressant fråga, för att när man hör eller läser Jesu utrop på korset, att min Gud, varför har du övergivit mig? Så kan man ju lätt missförstå och tänka att nu har Gud lämnat honom här. Att hans gudom har liksom vikit av här, för att Gud kan ju inte dö. Men när vi läser i Nya Testamentet, min sitt exakta ställe, så står det Guds sons blod. Guds sons blod. Alltså, han var Gud när han dog också. Vad tänker du själv?
Nå, det var ju ett bibliskt ställe som förklarade det här, att Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar oss från alla våra synder, som det står i första Johannesbrevet, tror jag det. Men jag tänker nog också om det här att Jesus verkligen måste vara Gud när han dör på korset, för till exempel kyrkofader Irenaeus säger att frälsningsgärningen förutsätter att Kristus är både sann Gud och sann människa. För endast Gud kan utföra befrielsegärningen. Och han, kyrkofader Irenaeus, levde på cirka 150-200 då de debatterade om just det här, om Jesu gudom. Och just det här, jag tänker ju också att det behövde vara en syndfri som utförde den här frälsningsgärningen. För annars, vilken människa så kan ju dö för en annan människa, men det betyder inte att det hjälper oss till frälsning. För det behöver vara Gud som verkligen gör det här. Har du tankar om de här uttrycken?
Jag kommer att tänka på det här att det är ju på ett sätt en skillnad mellan Gudfadern och sonen. På det sättet att sonen är den här som, till och med också i Gamla testamentet, den här som griper in i historien. Till exempel vandrar i lustgården och frågar att Adam var rädd och visar sig i busken för Mose och allt det här. Så sonen är den här som är, alltid griper in i historien. Medan fadern är den här som är utanför allting och som är obegripbar och liksom inte går att liksom förstå. Så det är liksom, tänkte jag just på det här när du sa det här om att det förutsätter att Jesus är sann Gud och sann människa för att det här ska fungera. Men samtidigt så måste vi också förstå att Jesus hade en speciell uppgift och att han var inte samma som fadern. Och Justinus martyren så talar i motsats till juden Tryfon att just fadern kan inte liksom gripa in i historien. Fadern kan inte visa sig i törnbusken till exempel för Mose, utan det är sonen som visar sig där. Så där tänker jag att vi har en viktig poäng också, att sonen är den här som kan verkligen gripa in och rädda oss. Och för det måste han vara både Gud och människa. Och 100%, inte 50%. Kan vi fortsätta med att fundera på just det här med att varför blev Gud människa, och fundera lite på vad det betyder för oss idag. Vad skulle du säga, Robin? Vad betyder det för dig att Jesus blev människa hit på jorden?
Nå, det som jag sa, att Jesus kom till oss, som Bibeln säger, medan vi ännu var syndare. Tog vårt straff, betalade vårt straff, dog för oss, uppstod för oss. Och sen får han till himlen för att bereda oss rum. Att vi säger det, eller vi bekänner det, den nicenska trosbekännelsen, just att som för oss människor, för vår salighets- eller frälsnings skull, steg ner från himlen. Alltså han kom hit för att frälsa världen. Han kom för att frälsa oss. Vilka tankar väcker det här hos dig?
Nu jag tänker på Johannes 1:4, att i honom var liv och livet var människornas ljus. Att han kom hit för att ge oss liv, evigt liv. Och det står ju i Matteus evangeliet att han kom till ett folk som sitter i mörkret.
Mm.
Och utan Jesus så skulle vi fortfarande sitta kvar där i mörkret. Precis. Och vi skulle ha kvar våra synder och vi skulle inte ha evigt liv i honom och frälsningen. Som du nämnde här. Men nu får vi vara som ljusets barn. Vi får leva som Jesu efterföljare. Och vi behöver inte tvivla på att han inte ska ha tagit våra synder och vårt straff. För jag tänker att det skulle ha varit lite onödigt att Jesus skulle ha kommit hit till vår jord ifall han inte skulle ha haft en uppgift. Och den uppgiften så ser vi ju att han utför genom vår bibel. Fast det kan verka oförståeligt, speciellt just med inkarnationen och jungfrufödseln och hur kan han uppstå och allt det här. Men ändå så vittnar Bibeln om att det är så. Vad tänker du?
Jag tänker också det här att vi talar lite om skapelseberättelsen. Vi vet ju strax efter skapelseberättelsen att Gud skapar människan så faller människan i synd. Och redan då så ser vi att Gud lovar att han ska sätta fiendskap mellan den onde och kvinnans avkomma. Alltså kvinnans avkomma. Han då, alltså Jesus, ska krossa den ondes huvud och den onde ska hugga honom i hälen. Där ser vi också redan liksom jungfrufödseln att både liksom att Gud länge på förhand har sagt att han ska gripa in Och sen när han kommer så är han verkligen den här som blir född av jungfrun.
Vi har ju talat lite om Johannes evangeliet idag. Och speciellt första kapitlet. Och därifrån så citerar jag en vers som jag ofta gör. Därför att jag tycker att den är väldigt viktig. Den säger så här: ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Alltså, Jesus har gjort fadern känd. Och genom den uppgift och det verk som han gjorde, så har han också på ett sätt gjort att vi är kända av Gud. Att vi har gemenskap med Gud. Så det kanske som sista sak jag skulle säga, att vi behöver inte bekymra oss, utan den enfödda Jesus själv har uppenbarat sig för oss genom jungfrun och genom sitt verk. Och där har vi vårt liv och vår salighet. För att sammanfatta vad vi har talat om idag, vad betyder det att Jesus är ordet? Så då talar vi lite om att Jesus fanns i begynnelsen hos fadern och han var före alltid. Men samtidigt också att kopplingen där i första Moseboken, att han var i begynnelsen. Att han, genom honom så skapades allt som är till. Vi pratade också om hur han kom till jorden genom jungfrun Maria och inkarnationen, att han blev människa. Och lite också att bakgrundsfakta om inkarnationen, att det var inte på något sätt förståeligt heller på den tiden. Så vi behöver inte liksom vara själva med den tanken, utan det är ju kanske också det som gör det trovärdigt, eftersom det inte var förståeligt för någon miljö eller någon tankesätt på den tiden, så är det också det som gör det trovärdigt. Har du någonting att tillägga, Robin, här till sist?
Nej, jag tänkte bara som en liten uppmaning att jag uppmanar dig att själv läsa det här Johannes 1 då, framförallt verserna 1-18, att läs med det här i tankarna att, och liksom, nu är juletid, vad betyder det för dig att Jesus blir människa för din skull? Att vi får stanna och begrunda det här i advent och jul, att, och det här är ju faktiskt världens största under, och det tänker jag att vi får tänka på.
Tack så mycket, Robin, för att du var med.
Tack så mycket, och vi får önska alla lyssnare en riktigt välsignad juletid.